Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Goal mouth scramble. Can Spezia get it in? Yes, they can. Two goals in a matter of moments. The Swede Emil Holm putting Spezia ahead. It is his first goal in Serie A.
Il numero due, Holm, il primo in Italia, il primo in campionato, 2-1.
Det har onekligen gått fort för Emil Holm. I början av förra året lämnade den unge högerbacken IFK Göteborg för danska Sønderjyske. Idag är han startspelare i Serie A för sitt Spezia och togs dessutom nyligen ut till A-landslaget för första gången. I podden berättar Holm om sin resa, där till och med han själv är överraskad över sin egen framfart.
Nej, men det är självklart man... Jag trodde inte det skulle gå så här snabbt, det trodde jag inte. Men sen, alltså, jag tror på mig själv.
Naturligtvis talar vi om drömmen att spela ett mästerskap med Sverige och vad Holm kommer att ge det svenska landslaget från sin högerbacksplats.
Det jag skulle tillföra är alltså väldigt mycket power, orka springa i 90 minuter, bra en mot en offensivt och defensivt. Tillför energi och alltså frenesi tycker jag på kanten.
Vi blickar tillbaka till den tidiga karriären i IFK Göteborg, supporterskapet till klubben och tron på att Blåvitt kommer att hitta tillbaka till framgångar.
Det är ju klart, det har gått lite upp och ner. Men jag tror också så här, bara de behålla alltså samma tränare en längre tid, jag tror det kommer komma. Så att jag tror man måste tro på det och fortsätta tro på det.
Och den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om spelet i Serie A, stödet från lagkamraten Albin Ekdal, tiden i Danmark och Sønderjyske och betydelsen av tränare Glenn Riddersholm. Dessutom om drömmen att möta Milan, få byta tröja med Zlatan Ibrahimovic, om framtidsplanerna och hur länge han ser sig själv spela ute i Europa. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder?
22.
Bo?
Italien.
Familj?
Mamma, pappa, brorsa.
Utbildning?
Gymnasiet.
Lön?
Euro.
Vad kör du?
Ingenting.
Vad läser du?
Ingenting.
Vad tittar du på?
Just nu The Good Doctor på Netflix.
Vad lyssnar du på?
All möjlig. Svensk rap till hårdrock typ.
Vad spelar du på?
Ingenting faktiskt nu heller. Inget wifi i lägenheten.
Vad klassar du som den främsta merit du har som fotbollsspelare?
Min debut i Serie A.
Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig?
Jag försökte byta till mig Immobile, men det gick inte så bra.
Vilken regel vill du ändra på?
Var?
Vill du ta bort alltså?
Nej, men jag vill effektivisera den lite. Så man slipper vänta så mycket.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
IFK Göteborg.
Vem är den tuffaste spelare du mött?
Sakanji i Lazio tyckte jag var riktigt bra.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Genom tiderna Messi.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft som fotbollsspelare?
När jag hoppade in i slutet mot Inter borta i deras hemmapremiär för 71 000. Det tyckte jag var coolt.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Ja, jag fattar inte så mycket nu så det är ganska gött.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Tillslag tror jag.
Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det?
Kock.
Om du vill lyxa till det, vad unnar du dig då?
En god köttbit.
Som alla fotbollsspelare har köpt något onödigt. Vilket köp ångrar du mest?
En jacka kanske.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
SO kanske.
När var du riktigt lycklig senast?
Våran 2-1 vinst mot Sampdoria.
Hur är tillvaron att vara CA-spelare och spela regelbundet i Spezia?
Nej, det är en dröm. En barndomsdröm som har gått i uppfyllelse. Fått få spela i Serie A och att det gått så fort sen jag kom ner också. Det är grymt kul.
Vad är det som är en utmaning med att spela i Serie A som högerback?
Nej, det är självklart tempot. Kvaliteten på varje spelare. Slummar man till lite i huvudet så blir man straffad direkt. Så man måste vara påkopplad hela tiden.
Hur var försäsongen? Den brukar ju vara lite annorlunda har man förstått.
Ja, vi åkte upp till bergen i Alperna i 3 veckor och ja, tränade typ 2 pass per dag varje dag. Så det var ganska tufft.
Vad gör man i övrigt?
Ja, typ återhämta sig typ. Det är typ det man gör.
Vad betyder det för dig att ha en sån som Alvin Ekdal som har så mycket erfarenhet från CA? Nu bytte han ju från Sampdoria till Spezia, bara det är ett speciellt byte. Men vad betyder det att ha en sån spelare i laget?
Nej, jättemycket. Få tips med liksom allt möjligt. Han har ändå gjort den resan som han själv ändå på något sätt vill göra. Var ute i Europa i nästan hela karriären och sådär. Så det är väldigt skönt att ha.
Vad är det för tips han kommer med?
Nej, men hur man ska tänka på plan och även utanför plan. Hur man ska ta spelare och sånt där. Lite mentor typ. Väldigt bra.
Hur viktigt är det just utanför plan i omklädningsrum och liknande?
Nej, det är självklart varit till en stor hjälp. Framförallt när han kom. Liksom. För då man var ju själv ny också. Han kom ju ändå in med lite pondus och folk vet om det är. Och att få hand, det är klart det underlättar för en själv också.
Om man ser just till nytt land, nytt omklädningsrum, nytt språk, hur hänger du med liksom italienska?
Jag visste att jag skulle komma hit, jag skrev på förra sommaren, så jag hade ändå 9 månader på mig att liksom plugga och sådär. Så jag har ändå pluggat lite. Och det håller jag på att fortfarande göra nu. Så att man lär sig mer och mer. Men det är allt fotbollsspråk, det klarar man av. Sen utan fotbollen, ja, det kommer mer och mer.
Du har ju ytterligare Aymar Cher. Kände du honom sen Sverige-tiden?
Nej, faktiskt inte. Jag aldrig mött han. Han spelade i Hammarby. Men vi var på ett U21-landslagsläger i Bosnien förra året. Så snackade vi lite då och sådär. Men sen bor jag han med 4 våningar över mig nu. Så vi umgås väldigt mycket.
Det är ju en otroligt internationell trupp som Spezia har. Det är ju inte jättemånga italienare. Det är ju några stycken, men det är ju liksom egentligen från hela världen känns som. Hur är det? Hur präglar det laget?
Nej, men vad heter det? Vad kan man säga? Många olika nationaliteter. Och det tar ju tid att lära känna alla och så här hur alla tänker fotboll och sådär. Men jag tycker det fungerar bra. Det blir ju mer engelsk också. Och det, passar ju mig också bättre. Det är lättare att prata med folk och sådär. Men utöver det så tror jag, ja, man tänker inte så mycket på det.
Vad är det för språk ni kör ute på plan?
Ja, alltså jag är ju runt mig, typ de man hör typ. Då brukar jag spela med Itan bakom mig, han är ju walesare, så det är ju engelska. Och sen brukar jag Albin, alltså innanför mig, och han är ju, vet jag, på svenska. Så att det, men det är blandat, det är italienska, engelska och svenska typ som jag kör.
Om du tar fotbollsmässigt, nu har du gått väldigt snabbt från IFK Göteborg och sen spel i Danmark under ett par säsonger och sen då Italien. Vad är det som är speciellt med att spela i Italien?
Det är alltså mer taktiskt. Och det visste jag också innan jag skulle komma hit att det är, för man är ändå i Italien. Men det var mer taktiskt än vad jag trodde. Och sen också att du blir straffad på ett helt annat sätt. Alltså tappar du bollen på träning, alltså i fel läge. Tappar du bollen på match i fel läge. Så det blir ju mål. Det är inte så att man hinner, bara för man är snabb eller stark. Det är inte så att man hinner rädda upp det typ. Utan nu liksom, det blir mål. Så man får vara mycket, mycket mer fokuserad i huvudet. Och alltså förbereda sig typ. Det tycker jag är den största skillnaden.
Genom åren så har man ändå hört en del, framförallt försvarsspelare som har pratat om att det har varit oerhört nyttigt att vara och spela i Italien. Hur är de träningarna när man nöter in det där?
Nej, men det är ju speciellt. Och någonting de tjatar väldigt mycket med mig på, det är så här hur man står med fötterna och sånt. Så här, om bollen är på andra sidan, alltså kanten, hur man står med, alltså i kroppen och allt det här. Små grejer som man kanske inte riktigt tänker på när man kollar på TV eller så när man kollar på det. Och det har varit väldigt nyttigt för mig som försvarsspelare.
Hur överraskad är du hur snabbt du har kommit in i det?
Nej, men det är självklart man, jag trodde inte det skulle gå så här snabbt. Det trodde jag inte. Men sen, alltså jag tror ju på mig själv och alltså där. Och när man kommer ner hit och tävlar man ändå på samma förutsättningar som alla andra. Och ja, sen fick jag förtroende av min tränare och då är det bara att fortsätta jobba på och gnugga liksom.
Vad är det de vill att du ska vässa?
Nej, men det är lite så här, allt möjligt typ. Men framförallt att hålla fokus. Alltså över 90 minuter. Det tror jag det är, alltså, mycket för oss unga. Liksom. För man har ju, alltså, sina spetskompetenser och det är man ju bra på. Men det är att orka hålla fokus och allt gör, alltså, rätt typ.
Hur ser de på? Du har ändå gjort mål, stått för att ge ett par assist och legat bakom något självmål och så. Hur ser de på den poängproduktionen?
Nej, men det tror jag de är nöjda med. Sen självmål vet jag inte riktigt du tänker på.
Ja, jag tyckte det var någon, jag läste på att du slog in någon boll som, något inlägg som nickades in i mål.
Stämmer inte. Jag har inte gjort självmål. Okay.
Då var det felaktigt ja. Rapporterat helt enkelt. Men just att du ändå har stått för lite, var ett kanonmål som du stod för själv. Vad var känslan kring det?
Nej, total eufori. Det var ju första målet, Serie A. Satt sjukt glad och tacksam. Och, ja, alltså det är ju en dröm som går uppfyllelse liksom.
Hur är fotbollspassionen i La Spezia? Som ju inte är liksom, det är ju inte en av de klassiska klubbarna man känner till.
Nej, men det är passion. När man går på gatan, man blir stannad och alltså folk vill säga hej och ta en bild och sådär. Så det är en väldigt familjär och liten by man bor i. Så att man märker ju att man är omtyckt liksom, som spelare. Och det är väldigt kul. Så att det uppskattar jag mycket.
Hur är er arena att spela på?
Den är, vad heter det, lite speciell, men det är gött.
På alltså. Vilket sätt? Beskriv oss som inte har varit där.
Nej, men så här, första delen av arenan är ju byggd på typ 1940-talet. Och sen har de så här byggt på den lite så här. Men det är en mysig arena. Om man är där så fattar man det. Det är bra tryck. Den tar ju bara, tror jag, 10-12 tusen, men det är riktigt bra tryck på den tycker jag. För att vara så liten.
Det är inte så länge sedan, den 15 år sedan klubben gick i konkurs och sen startat om och har ju en amerikan och lite så som ägare. Hur är klubben runt omkring, liksom allt runt utanför planen?
Nej, jag tycker det funkar bra. Alltså man märker ju inte, alltså sådana där grejer tycker jag, utan det är alltså en vanlig förening. Alltså ingen konstigheter.
Du skrev ett femårskontrakt. Vilken koll hade du på Spezia när du skrev på ett femårskontrakt?
Nej, men det började lite med, vet du, när jag skrev på redan på Sönderjyske.
För då visste jag hade de i samma ägare, det har de inte längre, men då hade de samma ägare.
Exakt, så hade de ju samma ägare och det var ju någonting vi alltså såg väldigt långt fram i framtiden då, att de även Serie A-klubben fanns. Nej, men så att jag hade inte superkoll på dem då, men att det var en Serie A-klubb och alltså ny Serie A, men alltså amerikanska ägare. Så det var liksom, det var ett kul projekt som alltså lät, vad heter det, intressant och som jag på.
Hur har din bild varit av Serie A? Har du alltid, är det en liga du har uppskattat och längtat efter?
Ja, alltså jag kommer ihåg när jag var 6 år gammal så sa jag till farmor att jag skulle spela i Serie A. Så att det har alltid varit en liga man har kollat på. Alltså jag är ju Zlatan-fan om man säger så. Så jag har ju följt när han spelar i Juve och alltså Inter och Milan. Så att man har ju sett hur mycket matcher som helst. Så att det är ganska coolt. Man får lite nypa sig här, men typ.
När ni möter Milan nu på hösten så är ju inte han med. Men är det du hoppas på att han ska spela i våren när Spezia möter Milan?
Ja, det hade varit en dröm alltså. Att få byta till sig det halmströja, det har varit en riktigt cool grej faktiskt.
Hur är det att komma till sådana arenor som San Siro? Du berättade hur du hoppade in mot Inter. Hur är den känslan?
Nej, det var... Framförallt när man kom in på uppvärmningen och det är 71 000 som bara totalbuar liksom. Och jag tycker det är gött liksom, man blir ju triggad. Nej, men det var hur coolt som helst. Man såg inte ens liksom upp till övre etage, så att det var coolt liksom.
Hur ofta nyper du dig i armen med tanke på att det har gått väldigt snabbt du?
Ja, men som du säger, det har gått snabbt och ibland så får man ju faktiskt göra det. För det var inte riktigt jag trodde, men det är kul som fan.
Det hör ju på något sätt till att det blir, går det bra för en så placeras man ju i olika klubbar. Nu såg jag ju att det var Juventus och liknande. Hur ser du på just den ryktesspridningen som blir?
Nej, men det är kul att det skrivs. Men det är inget jag riktigt fokuserar på nu. Utan alltså, det är ju dag för dag, träning för träning. Alltså, det är tråkigt, men det är så det funkar. Man kan inte sväva iväg bara för det står alltså, något sånt där. Det går inte.
Jag såg att din agent Stefan Selakovic var nere och hälsade på dig, så det var inget på gång.
Nej, det var bara, vad heter det? Det var kul. Jag frågade om han ville komma ner och så tog vi middag och bara umgicks. Det var kul.
Hur är livet utanför plan i La Spezia? Ligurien, de som har varit där vet ju att det är otroligt vackert.
Ja, det ligger ju väldigt fint på kusten och så har vi de här fem byarna, Cinque Terre, som är väldigt väldigt fina. Så att där har man varit och har så kollat runt och det är nära så här till stränder och man kan bada och så att runt fotbollen så har det fungerat väldigt bra. Så att det är gött.
Vad ser du framåt i Spezia?
Nej, men fortsätta som jag gör. Fortsätta vara ödmjuk och jobba på hårt och inte ta någonting för givet. Och sen gnugga på liksom. Det är inte så mycket mer kan jag.
Spezia inledde ju hyfsat och sen haft lite tyngre. Hur är det liksom när det samtidigt, ni är ju inte topptippade utan det handlar väl om att hänga kvar?
Jo, men det är som du säger. Men vi har en bra alltså, tro i laget och vi har spelat bra men kanske inte riktigt fått resultaten med oss. Men det är bara att jobba på. Vi har en bra känsla i laget och den ska vi hålla i, för vi är ett bra lag. Vi har spelat bra mot bra motstånd. Så nu gäller det bara att få resultaten med oss. Så att det är inte spår än så.
Sampdoria är ju inte så långt ifrån, jag antar att det kanske också var lite laddat med tanke på Albin Ekdal har ju gått därifrån och så. Hur var det att vinna den matchen?
Nej, det var otroligt gött. Det är ju lite derby. Och göra det för Albin så det var gött.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Då ska vi ta truppen. Backa i Emil Holm, Spezia.
En modig spelare, tuff spelare, bra huvudspelare som har gjort det riktigt, riktigt bra. Han har spelat wingback rätt mycket så här. Han är mer uttagen som ytterback i vår fyrbackslinje. Vi hoppas han kommer klara bra.
Vilket sug har du på att representera Sverige på A-landslagsnivå?
Nej, men det tror jag allas dröm som spelar fotboll. Att spela för A-landslaget och representera sitt land, det har jag längtat efter och alltså, drömt om sedan jag var liten. Så det hade jag blivit väldigt stolt och hedrad för om man får göra det. Så det är någonting man jobbar för varje dag. Så det hade varit väldigt...
För det väntar ju två träningsmatcher mot Mexiko, dels i Spanien och sen så är det ju Algeriet. Den matchen lades ju i Malmö. Och det är ju liksom lite tester innan det är dags för att starta EM-kvalet i mars nästa år. Det är ju en bra möjlighet att visa upp sig för Janne, eller hur?
Jo, men det är det ju. Ja.
Vad skulle du tillföra till landslaget för de som inte liksom har detaljstuderat sönder Jyskes matcher, kanske inte speciellt matcher heller, som vet att du är en lång högerback från Annetorp? Vad tillför du?
Nej, men det jag skulle tillföra är alltså väldigt mycket power, orka springa i 90 minuter, bra en mot en offensivt och defensivt. Tillför energi och alltså frenesi tycker jag på kanten. Så att det är det.
Hade du inte fått ett rött kort i U21-landslaget så kanske du hade varit med tidigare redan i när det spelades i slutet på september. Vad minns du av det röda kortet i U21?
Ja, det var ju sent där mot Italien. Det var ju dumt. Det var inget jag är stolt om man säger så.
Vad var det som hände?
Vad som hände. Jag blev dragen i tröjan och så skulle jag ju då sparka, men jag gjorde ju inte det. Men så trodde domaren att jag sparkade. Så fick jag ju rött. Men ja, det är inget man kan alltså gräma sig för nu. Det är ju bara att lära sig och gå vidare. Det är ju en sån grej liksom.
Du var ju med i U21-landslaget. Det är inget U21-EM. Hur ser du tillbaka på det?
Nej, väldigt tråkigt. Vi hade ett väldigt, väldigt bra lag tycker jag.
Och rätt bra läge mot slutet också.
Ja, vi gjorde bra prestationer och sen kanske vi inte hade riktigt så här stolpe in om man säger så. Förlorade vi båda matcherna mot Irland som var ganska avgörande. Så det var väldigt tråkigt för jag tycker vi hade en väldigt bra vi har bra lag, bra kemi, så det var väldigt tråkigt.
Vad betydde det att de bytte förbundskapten ett gäng gånger?
Alltså för oss som grupp så tror jag vi blev alltså starka på något sätt. Eftersom alltså man får verkligen alltså jobba som grupp liksom. Så det tror jag inte var det som var avgörande så. Det optimala kanske är att man har alltså en tränare genom ett val, men det är inget man kan alltså påverka så, utan det gör det bästa situationen och det tycker jag vi gjorde.
Göteborg jublade i Östersund när laget säkrade det allsvenska kontraktet. Emil Holm kunde knoppa in det förlösande ledningsmålet efter en frispark i första halvlek. Göteborg vann till slut matchen med 4-0.
Vad säger du om IFK Göteborg som ju du då är supporter till som du lämnade, om deras säsong som ju inte blev riktigt, kanske som det ett tag såg ut att kunna bli toppstrid och nu blev det ju betydligt tyngre och dessutom Häcken gick in och snodde SM-guldet?
Ja, nej men det, man har ju följt det alltså, så mycket jag kan. Vissa matcher har ju vi spelat samtidigt och sådär, men så mycket jag har kunnat se jag har gjort och det är ju klart det har gått lite upp och ner. Men jag tror också så här, får de behålla alltså samma tränare en längre tid, jag tror det kommer komma. Så att jag tror man måste tro på det och fortsätta tro på det och liksom inte börja spekulera för mycket kring det, men alltså det är ju min klubb, så jag kommer alltid alltså heja på dem sådär.
Du är ju som sagt fostrad då i Annebergs IF, men är ju, var ju U-spelare i Blåvitt. Hur var den tiden att vara ungdomsspelare i IFK Göteborg?
Nej, som jag minns det är fantastiskt. Det var inte en självklarhet att jag skulle gå dit från första början, utan jag var på en extra träning och så erbjöd de mig en plats. Och så mamma,
hur gammal var du då?
12 bast. Så att, och morsan, hon jobbar ju inte den tiden heller, så att det är väl lite därför det funkar också, så hon kunde köra och sådär. Nej, men det var en väldigt, väldigt alltså rolig tid med, alltså jag har ju fortfarande kontakt med vissa från det, alltså 00-gänget liksom. Så att, nej, men det var skitkul alltså.
Och du är ju ändå med om bra grejer i Blåvitt. Ni vinner kuppen och jag menar, du gjorde ett mål mot Helsingborg när du säkrade allsvenska kontaktet. Så hur upplevde du klivet upp? För det är ju många som ändå kan tycka att det är svårt att gå från U till A.
Nej, men det var tufft. Det ska jag inte sticka under stol med. Det är ju en stor förändring att gå från U-truppen till A-truppen. Men jag tycker det var fast bra folk runt omkring som alltså, hjälpte en med alltså den här alltså steget upp. Och framförallt Tobbe Hussein, han jag åkte med varje dag. Vi bodde ju grannar i Anneberg. Så att man kunde bolla alltså idéer och alltså tankar. Och när det var jobbigt så kunde man prata med han också. Så att nej, men jag tycker att jag löste det ganska bra.
Finns ju klassiskt när Wernbloom skällde ut det för ett horribelt inhav mot Häcken. Hur är det liksom? Där kommer det stora ex-proffset hem och liksom ger en blåsning. För jag fattar att du bara kan gå ut och säga till oss journalister, ja, men det är sånt som händer. Men hur är det innerst inne?
Alltså jag är ju bra polare med Pontus, det var ju då också. Så jag tyckte inte det var så jävla jobbigt, om man ska vara helt ärlig. Pratade senast med han i förrgår, så att det är så här.
Ja, för sen har jag förstått att han är lite mentor till dig också, eller?
Ja, alltså det är några stycken från den från det laget som jag fortfarande pratar med. Alltså Bjersa, Pontus, Tobbe och så min agent och Sella. Så att ja, jag brydde mig faktiskt jättemycket när jag skällde ut mig så.
Du var van?
Ja, vad fan. Det är ju fotboll liksom. Det är ju känslor. Så är det ju.
Det blev ju ändå rätt stort när du gick från IFK Göteborg till Sönderjyske, och på något sätt blev du en symbol, dels att allsvenskan inte kunde hålla kvar sina unga spelare, men även IFK Göteborg då som inte satsade på unga spelare. Hur kände du som var liksom i stormens öga, som kanske inte uttalade dig så mycket, men du blev ju något alla pratade om, att hur kan han gå från IFK Göteborg till Sönderjyske?
Ja. Nej, men som sagt, det var inget självklart val alltså att jag skulle lämna Blåvitt. Men jag kände också, jag har varit i klubben i, ja, sen jag var 12 år. Det var 9:e året. Och jag kände också så här personligen att jag behövde någon annan utmaning. Nya alltså röster, ny miljö, flytta hemifrån. Alltså ta verkligen klivet på riktigt och klara mig själv. Och, så att det var inte bara fotbollsmässigt som det spelade in för mig. Utan det var även lite alltså, utan fotbollen. Men sen, ja. Sen Sönderjyske hade en bra plan för mig.
Ja, vad kom de med? För jag menar, det är ju inte Brönby, det är inte FC Köpenhamn, det är inte Midtjylland, utan det är ju ändå en lite mindre klubb som ja. Ju... Vad berättade de?
Nej, men sen när jag pratat med vad heter det, Glenn Ryddersson som var min tränare då, jag fick väldigt bra intryck av han. Och sen hela projektet det här med Sönderjyske och Spezia och allt det där. Jag tyckte det lät intressant och... Tänkte jag, varför inte? Alltså...
Så Spezia fanns redan, liksom, du visste att det var en trolig väg. Om jag utvecklas som de tror så kommer jag gå till CA.
Ja, alltså, det var väldigt mycket i horisonten då. Absolut, i mitt huvud fanns det ju där hela tiden. Men sen kanske sällan var så här lite lugn så här typ.
Min agent, alltså, han ville trycka ner det.
Ja, men så här, att man ska lugna sig lite typ. Och det... Alltså det tycker jag var bra, men så här, för mig var alltid alltså så här Men ja, så det var mycket som spelade in. Det var inte bara fotboll, utan det var...
Ja. Vad betyder Glenn Redersholm, som ju i Norrköping nu, som då var där? Vad betyder han för dig?
Ja, otroligt mycket skulle jag vilja säga. Fick mig att verkligen tro på mig själv, och alltså det var okej att göra misstag, och liksom han sa typ så här, ungefär så här till mig, han bara, jag bryr mig inte om du slår bort 10 inlägg, slår du ett inlägg som blir assist så har du gjort din match. Och det var någonting så här som bara växte i mig. Han hittade verkligen vad han skulle trycka på med mig, och vi pratar än idag ibland, så att det, jag tycker det är väldigt mycket.
Hur var det att spela i danska ligan och komma från allsvenskan? Vad skilde sig åt?
Tempot också, skulle jag vilja säga. Det är mer power, alltså mer maxlöp. Kanske inte så här tekniskt sett, det är ungefär lika, men det var mer så här internationellt kändes som. Mer fysiskt, tempot i matchen. Så där skulle jag säga.
Vilka egenskaper spetsade du under tiden i Sönderjyske?
Jag fick ju framförallt gå upp några kilo. Det sa min fystränare direkt till mig, att för att klara detta så måste du gå upp några kilo. Så det gjorde jag ju.
Är det bara äta och träna?
Ja. Alltså träna hårt i gymmet och alltså äta mycket typ. Så det gjorde jag, och sen så bara bli bättre på det man redan var bra på. Det passade ju mig hur som skulle spela trebackslinjer med wingbacks, och att jag skulle älga upp och ner på den kanten och slå inlägg och så. Så det passade mig väldigt bra.
Om man brukar prata om danska ligan, lite tråkigare inramning än allsvenskan, men kanske ändå lite bättre fotboll. Hur upplevde du det?
Ja, jag kommer ju till inte världens största klubb, utan Sönderjysk är ju en liten klubb på Vichan liksom i Danmark. Så att vi är inte världens största arena och inte världens största fanskara heller. Men ja, de största klubbarna i Danmark tycker jag ändå har, alltså, de har ju fans. Men allsvenskan är ju bättre generellt sett, tycker jag.
Det gick ju bra för dig, men inte så bra för klubben. Hur är det? Hur balanserar man det? Att du blev utsedd liksom till någon, fick en utnämning, en av de bästa spelarna. Och samtidigt hade klubben det lite tufft för att hänga kvar. De spelade sådana nedflyttningsserier.
Mm. Nej, men det var självklart speciellt. För så här, hur bra det än väl går för en själv, så det är ändå laget man spelar för. Så att det var tufft. Men första året så löste vi det, men sen andra året löste vi inte det. Så att det var riktigt tufft faktiskt.
Även där var det lite känslor, och fotboll, det var stök med någon spelare och det blev utkastad från träningen eller något sånt. Hur var det där?
Nej, men det är ju som på träning, det är känslor som spelar in, och sen när det kanske inte går lika bra för laget så blir det ju alltså mer kanske negativa känslor, och det rann över för oss båda, men alltså nu idag så är vi inga problem med det, utan det är fotboll och det händer, sen efteråt så tar man det hand och så är det lugnt.
Hur var det att liksom tillhöra en klubb som ägdes av liksom en man, ja, eller lite investerare, och som äger flera klubbar?
Ja, det är någonting som man som spelare inte tänker på, tror jag. Utan man märker inte det alltså så tydligt som, tror jag. Utan man är där som spelare, man har sitt jobb och så, alltså, man tänker inte på det.
När de la fram sen Spezia och sa att men vi vill skriva ett femårsavtal, men vi lånar tillbaka dig till Sönderjysk. Hur såg du på det?
Nej, men det såg jag också som en alltså, bra idé, eftersom jag hade bara varit där i 6-7 månader och bara varit ordinarie i ett seniorlag också i typ 4-5 månader. Så då tyckte jag det var väldigt bra att få erfarenhet och spela matcher vecka ut, vecka in. Och det har hjälpt mig otroligt mycket, vet jag nu när jag liksom kommit ner här. Så att det var ett väldigt bra, alltså väldigt bra steg att vara kvar, tyckte jag.
Just att jobba mentalt, att man just, ja, man är på gränsen eller man spelar en del och hoppar in en del, men just inte tar en plats då ordentligt. Hur har du jobbat? Hur har du hanterat det, liksom att behålla tro på sig själv och samtidigt känna att man inte riktigt når fram?
Nej, men det är det som är tuffast som en fotbollsspelare, när man inte får spela. Men som sagt, det är bara att försöka tro på sig själv så mycket som möjligt. Och jag har bra folk runt mig i familj och alltså vänner och som stöttar en och ger energi. Och sen alltså lagkamrater stöttar en också, så att så här, det är bara att jobba på. Alltså det kommer att komma. Jobbar du tillräckligt hårt så kommer det komma. Det är bara en tidsfråga.
Hur skulle du ändå säga att omklädningsrummet på Kamratgården skiljer sig från Sönderjyske respektive Spezia? Det är ju ändå på något sätt kanske lite mer professionellt, mer pengar. Man är kanske lite mer utsatt i CA, eller?
Nej. Alltså menar du konkurrens typ? Eller så här?
Nej, men att konkurrensen kanske påverkar vänskapen. Att man kanske lättare får kompisar, vänner på Kamratgården än kanske i Sönderjyske eller i Spezia.
Ja. Det har faktiskt inte reflekterat så mycket om faktiskt. Utan alltså det är ju, man är professionell. Alltså på vart man, för mig då kan jag bara prata för mig själv. Och sen man går dit, man gör det man ska. Alltså träna hårt. Och sen åker man hem. Alltså det är inte mer än så typ.
Men jag gissar att när du tillhörde Blåvitt så fanns det ändå några du kanske umgicks med efteråt.
Och ja, nu... så var det. Som jag har ju känt dem alltså, längre i mitt liv. Absolut. Så att ja, det kanske är en skillnad att man, när man har sina barn och kompisar med sig och spelar, då blir det mer familjärt eller man säger kanske. Men ja, det är inget så jag relaterar så mycket till.
Fotbollsmässigt, om du spelade perfekt i wingback i Sönderjyske, hur passar du in i Spezia?
Bra tycker jag. Vi spelar ju också här med treback som man får hålla sig på en wing. Så att det tycker jag fungerar bra.
Känner du att det är bättre än en renodlad högerback i 4-4-2?
Nej, men så här. Det är ju bara en lek med siffror egentligen, tycker jag. Så att wingback och högerback, jag tycker det är ungefär i samma position. Bara att du är lite högre utgångsposition om du är alltså wingback. Men alltså spela fyrback är ingen konstigt heller, tycker jag.
Hur ser man till att man har ork just för att köra hela vägen upp, hela vägen ner, hela vägen upp?
Nej, men det börjar ju på träning och försäsong. Man får ju alltså lida pil för att klara av liksom. Så att det är bara handla om pannben och orka liksom.
Inte mer så. Hur noga är de med att väga er och kolla att ni sköter det?
Ja, de är tycker jag lite mer noggranna här. Och det är lite mer tester. Så att vi har ju så här väger och så fettmätning och hur mycket vatten vi har i kroppen och sådana där grejer. Och det tycker jag alltså är bra. Man ska hålla sig fit liksom. Det tycker jag bara är bra.
När man pratar ibland med unga spelare så kan de ju säga att ja, men det tog lite tid innan jag lärde mig hur viktigt det var med kost och sömn och så. Hur har det varit för dig?
Alltså sova. Jag är en person som behöver sova mycket. Så det har jag inga problem med. Men sen matmässigt så får man ju, jag får ju mer hjälp nu också. Vad jag ska äta. Och det tycker jag, alltså det är bara bra. Och sen vi får ju mat på anläggningen. Och sen när man är hemma så går man ut och käkar något ställe. Och de har gett oss lite bra restauranger vi kan gå till som är nyttiga liksom. Som inte bara är alltså skitmat. Så det har fungerat jättebra.
Just att ta hand om sig själv för att tänka liksom på längre sikt. Är det så? Är du så målmedveten att du tänker att ja, men jag ska spela många år?
Jo, men så är det ju. Alltså, tanken är att man ska vara ute så länge man kan i Europa. Och då måste man ju alltså, ta hand om sin kropp. Och det är ju de små grejerna som kommer alltså göra så att man orkar det, eller så att det är klart man tänker på sånt.
Vad ser du dig själv om 3-5 år?
3-5 år, då ser jag mig i en bra klubb i någon bra topp 3 liga, spela landslaget. Då har man också spelat EM. Ja, spelat EM. Ja, det är väl kul.
Ja, det är ju EM 2024 du tänker på då helt enkelt.
Ja, det hade varit underbart.
Ja. Hur balanserar man just att åka till anläggning, göra sitt jobb varje dag men ändå kunna drömma lite? Man måste ju ha lite mål ju.
Ja, ja, mål tror jag är jätteviktigt. Alltså kortsiktiga och långsiktiga mål tror jag är alltså lite A och O. Som att känna sig nöjd. För det är det värsta man som finns tror jag, att känna sig nöjd. Och det gör man inte heller. Nej, men det tror jag är viktigt. För att jag alltid har något att sträva efter.
Du hade ju en knäskada när du var i Blåvitt och missade en del av en säsong på något träningsläge. Hur mycket funderar man på det i just att det kan bli ett hack i kurvan helt enkelt?
Ja, då får man bara ta och jobba sig tillbaka från det. Och, alltså det är en konstighet, man går inte runt och tänker på sånt. Men om det skulle hända så har man bra folk runt sig som kommer hjälpa en med det. Så att det är bara att ta sig tillbaka.
Du har ju flera gånger sagt just bra folk. Hur viktigt är det att ha folk att bolla med just alla grejer man råkar ut för och ställs inför?
Jag tror för mig är det väldigt viktigt. För jag gillar att prata med olika, för man får olika åsikter och olika vinklar på det. Så det tycker jag är, det är bara bra. Och sen får man ju själv så här, tänka vad man vill ta in och vad man inte vill ta in och sådär. Men det tycker jag bara är bra.
Ja, häftigt. Det är ju kul att följa din karriär när det går så snabbt framåt. Så att vi får se vad det är om 3-5 år.
Ja.
Stort tack för att du ställde upp.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker. Och enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se. Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com